Här börjar Främlingen i skogen av Victoria Holt. Översatt av Maud Adlercreutz, inläst av Elin Mohede för Saga. Första delen. Skogsfantasi. Jag var 19 år när det som jag skulle komma kalla min skogsfantasi inträffade. När jag tänker tillbaka verkar det som något mystiskt, som något ur en dröm. Faktiskt har jag flera gånger lyckats intala mig att det hela bara var inbildning. Ändå har jag sedan mina tidigaste år varit en realistisk och nykter person, sällan hemfallen åt dagdrömmeri. Men när det hände var jag oerfaren, knappt ut ur skolan och ännu i slutet av min förlängda flicktid. Det utspelade sig en sen oktober eftermiddag i en skog i Schweiz, inte långt från tyska gränsen. Jag gick sista året i en av Europas mest exklusiva flickskolor, där faster Patty bestämt att min uppfostran skulle finslipas, som hon kallade det. 2 år borde räcka, ansåg hon. Det var inte så mycket fråga om vad skolan åstadkom som vad folk trodde att den hade åstadkommit. Fick föräldrarna veta att en av oss blivit finslipad på Schaffenbrocken skulle de skicka sina döttrar till oss. Faster Patty var innehavare av en flickskola och det var meningen att jag, när jag var färdig, skulle gå in i företaget. Följaktligen måste jag ha de bästa kvalifikationer och den avslutande finslipningen skulle göra mig till ett oemotståndligt lockbete för föräldrar som ville att deras döttrar skulle få sola sig i återskenet av den glans som utgick från Schaffenbrocken. Snobbism, sa faster Patty, ren och skär snobbism. Men kan den göra Patience Grants skola för unga flickor framgångsrik, är det knappast vår sak att protestera. Faster Patty, kortvuxen och mycket rund, såg ut som en liten tunna. Jag tycker om mat, brukade hon säga, så varför skulle jag inte njuta av den? Jag anser att det är varje människas ofrånkomliga plikt att njuta av det goda vår Herre beskärt oss. Och eftersom han har uppfunnit rostbiff och chokladpudding måste det väl vara meningen att det ska ätas. Maten var mycket bra i Patience Grants skola för unga flickor. Mycket olik den som serverades i andra liknande institutioner, tror jag. Faster Patty var ogift. Av den enkla anledningen brukade hon säga att ingen har friat till mig. Om jag skulle sagt ja i en annan historia, men eftersom frågan aldrig dykt upp är det ingenting som behöver bekymra mig eller någon annan. Hon utvecklade ämnet i samtal med mig. Jag satt alltid på undantag, den ständiga panelhönan på alla baler. Men du må tro att jag kunde klättra i träd på den tiden, innan mitt omfång la hinder i vägen. Och om någon pojke vågade dra i mina råttsvansar fick han springa fort för att undkomma ett slagsmål där jag, kära Cordelia, alltid utgick som segrare. Jag trodde henne och brukade undra hur dumma karar kan vara eftersom ingen haft förstånd nog att fria till faster Patty. Hon skulle ha blivit en utmärkt hustru. Som det nu var blev hon en utmärkt mamma åt mig. Mina föräldrar var missionärer i Afrika. De var frälsta, helgon kallades de, men som många helgon var de så upptagna av att förbättra världen att de inte tycktes få tid över för att ta hand om sin lilla dotter. Jag minns mycket svagt. Jag var bara 7 år när jag skickades hem till England. Hur de ibland såg på mig som om de inte riktigt visste vem jag var. Senare har jag ofta undrat hur de i sina liv, fyllda av goda gärningar, överhuvudtaget fick lust eller tid att avla mig. Hur som helst bestämdes det, och det måste ha varit en oerhörd lättnad för dem, att den afrikanska djungeln inte var någon lämplig plats för ett barn. Jag skickades hem och var naturligare än att jag fick komma till min fars syster, Patience. Jag anförtroddes åt någon från missionen som skulle hem på ett kortare besök. Av den långa resan har jag endast ett mycket svagt minne, men vad jag aldrig glömmer är faster Pattys runda uppenbarelse som väntade på mig när jag gick i land. Först av allt fångades min uppmärksamhet av hennes hatt, för det var en magnifik historia.